till Axbergs församlingspodcast Så och på jorden.
Hallå, hallå.
Hej Thomas.
Hejsan, hejsan.
Och idag säger vi extra välkommen till Pernilla Folebo.
Hej, hej.
Hej Pernilla, vår nya diakon här.
Ja, det stämmer.
Ja. Mm. Hur länge har du jobbat här nu? I 2 veckor? Nej.
Ja, 2 och några dagar. Jag börjar 22 augusti.
Just det. Mm.
2 veckor alltså. Mm.
Mm. Det går väl bra.
Ja, det går bra och tiden går fort, ja. Så kan man säga.
Du går inte och slöar de dagarna och känner att vad ska jag hitta på att göra nu?
Nej, fortfarande tycker jag att jag har fullt upp att få ordning på allt och hur allt fungerar.
Ja. Mm. Ja, det tar väl ett tag innan man kommer in i alla rutiner och sådär. Mm.
Så är det. Det tar ganska lång tid innan man landar, tänker jag. Så var det för mig i alla fall. Och framförallt det här med att känna igen människor, det är ju intressant när man kommer ny på ett ställe. Man lär sig ju några namn och vips så kanske man kan åtminstone namna på sina arbetskamrater ganska fort. Men sen gäller det att känna igen, för vi blir ju ganska snabbt igenkända bland församlingsborna, i alla fall de som är aktiva i kyrkan på ett eller annat sätt. Men innan jag liksom kopplar ihop rätt ansikte med rätt person, om du förstår vad jag menar, tar ett tag.
Jag hörde ju er prata i morse, Pernilla, om Maria och Maria och Maria. Ja. Någon av dem, vi har ju 3 Marior i personalen.
Ja, 4 nu. Med Jeppes vikarie.
Ja, och det var så här, ja det var en av dem. Mariorna i alla fall. Så det underlättar på ett sätt, men det kanske också krånglar till det lite grann.
Ja, det räcker inte på den här arbetsplatsen att kunna förnamn. Det är väl så man kan säga, det är överkurs. Här måste man även kunna efternamn för att få till det.
Vem som är vem.
Ja, så är det. Vi kanske ska kolla vad de heter i andra namn, så skulle vi kunna...
Ja, ha just som dubbelnamn.
Också. Ja, just det. Ja, det Lisa, bli. Marie och Marie Anna och sådär.
Ja, ja.
Det blir ännu mer komplicerat.
Jag vet knappt vad någon heter.
Nej, man vet ju inte det. Jag tänkte faktiskt fråga, jag pratade med 2 Mariorna idag på lunchen nu i telefon. Så jag var faktiskt inne på att fråga, men sen kom någonting emellan. Så
jag vet fortfarande inte.
Nästa gång. Okay. Jag jobbar på den idén.
Ja, kanske.
Stenhårt framåt. Mm. Men sen får vi ju säga så här, Pernilla, att du är ju ny på jobbet här. Men du är ju inte ny i församlingen, kan man ju säga.
Nej, jag bor här och har gjort det sen 12 år tillbaka.
Mm. Mm. Och du har haft dina kids i våran verksamhet.
Ja, min stora. Han var med i kören och sjungit. Mm. Och var det så nöjd.
Mm. Mm. Vad roligt. Men du, nu ställer jag en fråga som jag vet svar på. Men våra lyssnare kanske inte vet svaret. Mm. Vad gjorde du innan du kom hit?
Ja, då var jag anställd av Strängnäs stift. Mm. Som diakon för de teckenspråkiga ute i hela stiftet. Så då... hade jag mycket verksamhet i Örebro, men också runt om i vårt lite avlånga stift.
Mm, just det. Mm. Innan du blev diakon?
Ja, då hade jag faktiskt en lång session i Örebro läns landsting, som det hette då, men nu heter Region Örebro län. Och jobbar som teckenspråkstolk och utvecklingssamordnare på tolkcentralen.
Tolkcentralen, precis. Det är ganska många tolkar där, va? 100 stycken, eller?
Ja, men nu har det... skett en stor förändring, så nu är det halverat, tror jag. Jaha. Faktiskt antalet, för att det har av olika organisatoriska skäl så har det blivit så.
Sen finns det några privat konkurrenter också?
Ja, eller? Det finns några olika privata företag och en av dem har nu tagit ungefär hälften till att ha bildtelefonförmedling som förut tolkcentralen hade. Därför har de flyttat med dit, kan man säga. Så ligger det till. Men där var jag i, jag tror, 17 år. Mm. Och innan var jag då på stiftet i 5,5-6 år. Mm.
Men du har jobbat med teckenspråk i många, många år.
Ja, det har jag verkligen gjort. Mm.
Och hur kom det sig? Har du hörselskadad eller döva i din närhet på något sätt? Eller är det bara sådana intresse för språket som förde dig in på...
Mm. Nu har jag svärföräldrar som är döva. Mm. För min mans... föräldrar är döva. Men när jag började så hade jag inte det, utan faktiskt för att jag hade en anställning inom omsorgen, som det hette på 90-talet när jag jobbade där. Mm. Och då gick jag kvällskurs i teckenspråk och tyckte att det var toppenkul. Mm. Så det var så det var.
Häftigt.
Mm. Mm. Så bara slump, kan man säga.
Mm. Min fru är också, nu är hon, jobbar hon inte med döva, så hennes språk blir väl lite ringrossigt, antar jag. Men hon jobbade på Birgittaskolan tidigare och sådär. Och när jag träffade henne, det slog mig. Jag kommer ihåg, vi satt i Vadköping, inne på gården, på det där fiket. Mm. Sen fick hon syn på någon som hon kände igen, som satt 3 bord bort. Och som talande så hade man ju alltså kommunicerat med tal, då hade man ju gått dit och sagt hej hej, kanske tagit hand och sen hade man kanske växlat något ord eller också när man bara vinkar så där. Men hon, de vinkade till varandra först så, och sen så började de kommunicera med varandra. Och det slog mig hur häftigt...
På håll.
Ja. Jättelångt av, alltså det var ju, ni stack inte 200 meter, men det kanske 10 meter ifrån eller tyckte jag. Och det, då slog mig, det är ju någonting häftigt med det där, att man kan faktiskt kommunicera på ett helt annat avstånd än när man pratar, utan att störa andra.
Och så skriker åt varandra.
Ja, men precis. Visserligen kan ju alla som kan teckenspråk, de kan ju liksom höra eller läsa av eller vad man nu säger. Men å andra sidan är det ju inte så jättemånga som kanske kan det.
Ja, det är ju en sanning med modifikation i Örebro i alla fall.
Ja,
men skulle det vara någon annanstans så kan man ju nästan tänka att ingen vet.
Nej, precis.
Så är det.
Ja,
du är välkommen hit i alla fall, Pernilla.
Både
till arbetslaget och podden, säger jag.
Då tackar jag för båda.
Och jag kan ju bara instämma, förstås. Hoppas att du ska trivas hos oss.
Jag har verkligen mött jättemånga fina, trevliga människor. Så fram till nu har jag haft många fina samtal, måste jag säga. Som jag tycker har varit berikande och glädjefullt för mig.
Vad roligt.
Vad roligt. Och vi ska alltså säga... Den känslan du har nu, det är ju den känslan som satt och hade, och den är alltså en diakonkänsla med inriktning mot barn och unga. Yes.
Vi ska väl gå in på veckans tema, som är döden och livet.
Döden.
Ja, och livet.
Livet, precis.
Ja, och jag kan sammanfatta texten lite grann bara. Det är från Lukas evangeliet, och Jesus och hans lärjungar är i en stad som heter Nain. Och där,
Nain.
Och där i alla fall så träffar han ett begravningsfölje, kan man väl säga. Och med en änka, och då är det hennes enda son som har gått bort, som de bär ut ur staden. Och så känner Jesus medlidande med henne och bestämmer sig för att väcka den unga mannen till liv igen. Och alla blir jätteförundrade förstås. Och det är väl det.
Det är väl det
som händer.
Den lilla saken som händer.
Mm.
Och det är här, alltså vi ska verkligen gå in på det här, tänker jag. Men jag tänker först bara, de här texterna är ju också det som sår det största tvivlet hos människor som tvivlar av olika anledningar. Eller som aldrig har börjat trott, eller som har bestämt sig för att det här ska jag minsann inte tro på. För det här är ju bara
fokus,
konstiga... Fokus. Ja, precis. Mm. Och det här med att uppväcka döda till liv, det känns ju som att det går över allting vad vi kan förstå och begripa. Är man död så är man död.
Det låter ju helt otroligt.
Helt otroligt. Och ändå så sker, Jesus gör det flera gånger. Mm. Det här är inte första gången, det är enda gången. Det kanske är första, jag är lite dålig på var någonstans i tiden det här är. Men det är i alla fall inte, här är nog före Lazarus förresten, skulle jag tro. Men ja, han uppväcker flera stycken. Oklart hur många, jag vet inte, vet ni? Åtminstone tre skulle jag tro. Som
jag vet faktiskt inte, men jag vet att det inte är enda gången.
Nej.
Men någonstans tänker jag ju att det också ska vara att visa på hans storhet. Det är ju det som texten slutar med på något vis, även om du säger och sen var det klart.
Ja.
Men det är det som säger att ja, men nu är den stora profeten här. Han har verkligen en förmåga utöver det vanliga.
Ja.
Mm. Så... Förutom att vi fastnar i de här sakerna som för oss blir konkreta, döden och livet, så är det ju storheten som texten pekar mot, tänker jag, att den vill förmedla.
Ja, precis.
Ja.
Och ett annat ord, det är det som visar, precis, jag håller helt med att Jesus inte är vilken vanlig man som helst, utan att han är Gud som går på jorden. Och det är det som jag brukar tänka när man sitter och pratar med människor som säger så här: ja, men alltså det här går ju inte. Det här, han gick på vatten, han uppväckte döda till liv.
Mm.
Han förvandlar vatten till vin. Han botar de som är sjuka eller krymplingar, som det står, så. Funktionsnedsatta kanske man till och med säger. Och allting går väldigt lätt. Men jag brukar tänka så här, ja, men hur förklarar man det? Och hur ska man tänka, hur ska man möta det? Jag tänker så här, är det Gud som handlar? Så Gud som har skapat allting, tänker jag. Det kan, finns ju de som inte tror det heller förstås. Men om jag tänker att Gud ligger bakom universum. Ligger bakom allt som är. Då är ju förstås, för Gud måste det vara mycket enklare att väcka upp en människa som har dött. Än att till exempel skapa ett universum.
Ja, det är ingen big deal för honom.
Nej, egentligen. Nej, men precis. Big Bangen är större än den här.
Än den här själva handlingen.
Ja. Ur ett skapelseperspektiv.
Nej, men det är ju så, man måste ju nästan tro på det första. Liksom, mm. Att Gud skapade världen. För att kunna tro att han kan väcka folk från döda. Mm. Och så vidare. Det går ju nästan inte att tro på det ena men inte det andra. Känns det som.
Nej.
Tycker jag. Men jag tänkte lite när jag läste den här texten också. Att bara, jag är ingen sugen på att prata om döden. Det är man ju nästan aldrig. Liksom. Vi är ju väldigt dåliga på att prata om döden i Sverige tycker jag.
Ja.
Och det är så här, det är lite obekvämt och jobbigt. Och man vill inte gärna göra det. Vi har ju fått fler och fler exempel. Till exempel där vi begravningsbyråer ringer in till expedition och ska boka begravning. Och så visar det sig att när vi börjar slå i kyrkobokföringen och så ser vi att nej, men den här personen är inte medlem i Svenska kyrkan.
Mm.
Och den har gått ur kyrkan men det vet inte deras släktingar om. De har inte ens talat om det. Och det är också så här med att varför berättar man inte det för sin familj? Varför man vill liksom inte prata om sin begravning eller sin förestående död? Liksom.
Mm.
Varför är det så svårt att prata om sådana saker egentligen?
Ja, det är egentligen tokigt, för de enda två villkoren som vi alla delar är att vi föds och att vi dör.
Mm.
Det finns bara de två som är det enda vi har gemensamt. Sen kan andra saker skifta och man kan ha dem gemensamt och man kan inte. Men de två har vi verkligen gemensamt. Mm. Och människor blir alldeles exalterade över den där bebisen som gror i magen. Och den kommer ut och det är jättestort och fint, precis som lilla hundvalpen egentligen. Så döden blir ju egentligen lika viktig att föra resonemang runt, precis som du säger Elin.
Mm.
Och någonstans tänker jag att om man gör det, lever med vetskapen om döden eller lever nära döden, i närheten av döden eller har varit där själv, det skapar också en glädje över livet som är fantastisk, som man går miste om man bara stänger ute döden, tänker jag.
Jag tänker att du har helt rätt.
Ja. Det tror jag verkligen på.
Framförallt när jag var ny som präst. Jag kan känna så fortfarande, men inte kanske lika ofta eller lika starkt. Men när jag hade haft en jobbig begravning. Jag kände mig alltid extra levande efter begravningen.
Mm.
För det är precis det som du säger. Man har vandrat med i sorgen, i det mörka, i det tunga. Och sen så får man som vi som jobbar med det här ta ett kliv ut ur det och gå in i sitt andra liv eller sitt privata liv eller hur man nu uttrycker det. Och då, exakt så, man kan känna sig riktigt levande. Kanske, jag säger kanske för jag vet inte, men jag hoppas och tror att man också kan ta vara på livet, uppskatta livet där man har.
Ja. Men jag tänker också att vi måste hjälpa varandra att förstå att döden kan vara också de här små sakerna som att gå och lägga sig på kvällen och släppa taget om dagen och somna. Och en ny dag kommer och det är det nya livet. Eller som jag som har slutat en tjänst, då börjar det en ny. Ja, men alla övergångar är också begrepp som död och liv egentligen. Mm. Vi gör för stort och allvarsamt, fast det ändå ska vara allvarligt, men ja, det finns där egentligen hela tiden. Årstiderna och alltihopa är ju döden och livet.
Mm. Ett kretslopp liksom.
Ja.
Mm.
Det har jag inte tänkt på förut. Men liksom varje dag som tar slut, den kommer ju liksom aldrig tillbaka. Den är ju egentligen död och begraven. Mm. Om man lägger den bakom sig.
Så vi återuppstår till en ny levnadsdag varje morgon vi slår upp våra klarblåa ögon.
Mm. Ja, det är fantastiskt egentligen.
Ja.
Och det är det som gör att det lilla barnet många gånger har svårt att somna. Att släppa dagen som har varit, för den har varit toppen. Och man har lekt och haft det underbart. Och man vill inte släppa, det är lite som döden. Liksom.
Mm.
Och de vill inte somna. Och så ligger de där och kämpar emot. Och sen måste man lära dem att våga släppa taget.
Ja.
Att vi har en ny dag tillsammans, precis. Du och jag.
Ja. Och just det här du säger barn. Där man, för vi vuxna, många vuxna. De använder inte ens ordet död. De tar inte ens ordet i sin mun. För det är, som du var inne på Elin, det är för jobbigt alltså. Mm. Så man hittar på en omskrivning. Mm.
Gått bort.
Gått bort, precis.
Lämnat oss.
Ja. Och det här också, man säger han eller hon sover. Mm. Eller, jag hör ofta vid kistan, sov gott, säger man. Mm. Mumlar man lite så här, sov gott. Det är många som säger sov gott. Och sen är det som så då att, om för att fortsätta på dina barn som lever i nuet, de hör mamma och pappa säger till morfars kista, sov gott, eller han sover. Och då gör man kopplingen att sova och död. Tänk om man som morfar inte vaknar upp dem mer när man går och läcker sig. Ja,
då blir det svårt att somna.
Då blir det svårt att somna. Och jag vet, hört det flera gånger. Just, och det behöver inte vara småbarn, det kan vara tonåringar. Man har liksom fått med sig det här på något sätt. Och då blir sovandet någon slags dödsångest. Mm. Mm. En rädsla att aldrig mer få komma tillbaks. Hemskt, ja.
Mm. Även om det är sagt i all välmening förstås.
Ja, men det är ju det. Och det är ju så vi, det är så vi lever. Vi lever i våra liv. Och nu säger jag generellt i västvärlden, som om vi inte skulle dö. Mm. Och döden blir någonting abstrakt, någonting som sker någon annanstans, på sjukhuset eller ålderdomshemmet och sådär. Och sen kan det vara för många människor så väldigt svårt att komma över det här, släppa greppet. Mm. Att krampaktigt hålla fast vid att, att man på något sätt nästan vägrar sörja för att han eller hon, man, liksom, man vill inte acceptera att, död är död.
Nej, och då tänker jag att det handlar om det där med vad är liv då för mig som är kvar. Någonstans så bär vi ju med oss den som har dött. Precis som trädet som tappar de där löven, så har den döda fallit ner från trädet, men trädet har hunnit växt en liten bit där på grenen när det där lövet satt där. Så någonstans har ju livet växt, livet för mig och livet för dem runt omkring. Så människan är ju inte borta för att den är död. Nej. Den bär jag inom mig och livet inom Exakt. mig, erfarenhet, minnen, tankar, lärdomar. Man kan gott föra samtal, även om en del kan tycka att det är spooky och otäckt med den som har dött. Men nog funderar jag på vad mormor skulle ha sagt när jag ska laga en maträtt. För jag vet, hon som har lärt mig att laga mat i alla tider. Ja, men hur skulle jag ha gjort nu då? Jo, men sådär och sådär skulle jag ha gjort. Så nog lever de döda i mig, med mig.
Ja. Det var någon som sa, gjorde den här liknelsen att vi skulle kunna se på oss själva som biblioteksböcker. Mm-hmm. Man har liksom livet till låns. Man lånar den här låneboken längre eller kortare tid. Blir som vi hoppas, så blir det ett långt lån. Men det är likväl ett lån. Mm-hmm. Och sen kommer den kommer stunden när vi måste lämna tillbaka den här boken. Mm. Men boken som vi har tagit till oss och läst och tyckt om, precis som du säger, den finns ändå kvar. Mm. Vi har kvar lärdomen eller intrycken eller känslan som den här boken har förmedlat. Mm. Så visst är det så, livet är på låns.
I Guds stora bibliotek.
Ja, Gud är överbibliotekarien.
Och vi
är
alla böcker.
Ja. Men sen kan ju också texten provocera, tänker jag verkligen. Ja. Eftersom här får nu en människa chansen att komma till liv igen.
Ja. Mm.
Och nog kan man också förstå glädjen i det. Och önskan och drömmen om att så skulle det vara.
Mm. Mm.
Det får man inte glömma. För ibland är livet, precis som du säger, lånet kort.
Mm.
Och då är det svårt.
Mm.
Riktigt svårt.
Mm. Det finns en orättvisa i den här texten. För alla människor, det dör ju människor hela tiden. I detta nu, som vi sitter här och säger nu, så dör ju en människa.
Ja.
Och varför just de här som vi börjar med att prata om, varför Jesus upplivar just dem.
Precis.
Och inte alla.
Mm.
Ja. Och det är som du också sa, jag håller helt med om det. En av förklaringarna är ju det här med, för att visa att Jesus hade makten, kraften. Men jag tänker också att det finns en annan teologisk poäng med de här exemplen. Och det är ju också, för det står att han fylls av medlidande.
Mm.
Och det var likadant med Lazarus som fylldes av medlidande när han såg sorgen hos systrarna. Och just det här medlidandet, det betyder ju att man är med i sorgen och vill finnas där och finns där. Och där är vi alla, där finns det ingen skillnad. Mm. Alltså jag tänker att Kristus är med alla människor som sorger för att han har ett med inbyggt, liksom, han är till sitt väsen kärlek med medlidande.
Mm.
Så där är det ingen skillnad. Utan man kan vara nere i det svartaste hålet, i den djupaste ångesten, i den största sorgen. Och där finns Kristus också.
Mm.
Problemet är bara att många gånger ser vi inte det. Eller orkar, liksom, vi stänger in, man stänger av.
Bara det orättvist.
Liksom. Mm. Får jag, Elin, återknyta till det du sa bara så här som hastigast om att folk lämnar kyrkan?
Det får du.
Ja, du sa inte lämna kyrkan, du sa att de är inte medlemmar.
Inte medlemmar.
Mm. Precis. Och det är ju ett växande problem, inte minst när vi pratar om död.
Ja.
För många, som du säger, har inte talat om för sina anhöriga, och sen så kommer det en dag när pappa eller mamma dör, och sen så vill man ha en kyrklig begravning, för det tycker man det hör till.
Mm.
Och sen så säger du eller någon annan som svarar på expeditionen att
de är inte medlemmar.
Mm. Och då har de inte automatiskt rätt till en kyrklig begravning, även ifall de anhöriga så önskar hur mycket som helst. Så då blir det jag som ska avgöra det här. Och det är inte ett helt kul och lätt jobb, för jag ringer alltid upp, eller de ringer till mig. Jag pratar med de anhöriga. Och då så är det, det har varit faktiskt nu 2 gånger sedan semestern.
Mm.
Bara nu. Så det är ganska ofta faktiskt.
Mm.
Och då säger de anhöriga, men vi, som du sa, vi visste inte om det. Men för oss är det jätteviktigt att mamma eller pappa får en kyrklig begravning. Vi vill ta avsked i kyrkan. Och de som jag pratade med nyligen sa, ja men det fanns en tro. Han eller hon, vad det nu var, hade en tro som också blev tydligare på äldre dagar.
Mm.
Och då vad gör man då? Säger man, nej, han har lämnat kyrkan, det är bara tack och hej, det blir en borgerlig begravning. Så kan man inte göra. Så om omsorg för de anhöriga, så är det ju så svårt att säga nej.
Mm. Ja.
Och det är ett växande problem.
Mm. Så prata med varandra. Om livet och om döden.
Prata med varandra, precis. Ja. Om man vill ha det.
Ja, det är faktiskt viktigt.
Mm. Mm.
Även mitt i livet.
Ja.
Inte bara på när man blir äldre, tänker jag. Utan även mitt i livet.
Mm. Ja. Ja, men så är det.
Mm. Man kommer väl aldrig bli, som jag sa, jag är inte sugen på att prata om döden.
Nej.
Man måste faktiskt göra det.
Ja.
Ja. Men det är ju så att de flesta känner. Det är kanske få som tycker, åh vad kul, nu ska vi diskutera döden, min egen död ikväll. Det vill man ju inte.
Nej.
Och då skjuter man på det här. Och sen den dagen någon som står nära blir väldigt sjuk, då kanske man inte pratar om det, för då blir det plötsligt för känsligt att ta upp det.
Ja, då vågar man inte fråga alls.
Nej. Och därför så blir det ingenting sagt.
Mm.
Hur man vill ha det. Jag har ju sett på människor som säger så här också att ja, vi vet inte om mamma eller pappa, vad är det nu, ville ligga i... Jo, vi vet att de ville ligga i minneslund, säger de så här. Mm, ja, men hur vet ni det? Ja, men det sa de en gång när vi satt och fika för 20 år sedan, att far och jag ska ligga i minneslunden. Och vi noterade det, och sen så pratade vi inte mer om det. Vi pratade definitivt inte om varför de ville ligga i minneslund. Och sen nu har ju då mamma eller pappa dött, och då blir det ju minneslund. För då har ju deras önskan. Och är det något som vi svenskar är bra på, det är att följa, alltså att uppfylla den dödes önskan, bryta mot det är ju fortfarande väldigt heligt i en tid när väldigt lite heligt, och då blir det så, fast då säger jag inte, men fast jag skulle vilja ha en egen gravplats att gå till. Hur gör vi nu? Jag vill ha en gravplats, men mamma vill i minneslunden. Och tänk om de hade pratat med varandra då. För mamma som satt där den här novemberdagen för 20 år sedan och sa att typ, far och jag ska ligga i minneslunden, hon kanske sa det för att hon inte ville vara till besvär.
Mm.
För hon inte ville att ni skulle få massa jobb.
Mm.
Hon sa det för att vara snäll mot er.
Mm.
Kanske. Och då är det bättre att prata ut om varför också.
Mm.
Så egentligen så tänker man att om alla livets små och stora saker är det viktigt att prata.
Just det.
Mm.
Kommunikation helt enkelt.
Ja.
Det hände lite grejer i helgen. Det här kom ju ut på fredag, och då är det så faktiskt att fredag kväll klockan 18 så är det stor konsert i Närkekil kyrka med Trio Konsens. Ja, något sort folkmusikband har jag förstått.
Mm.
och då, det är lite ett evenemang vi gör i samarbete med Blåbergen pub och restaurang där ute, så att man kan köpa biljetter till konserten. kostar 80 kronor kan man köpa antingen ute på Blåbergen eller så kan man köpa i entrén i dörren också i kyrkan. Om det finns kvar. Mm. Och sen så finns det även möjlighet att äta middag ute på Blåbergen efteråt på kväll.
Det är ett helt koncept.
Så det är ett helt koncept. Mm. Ja, men 18 är i alla fall i Näckeskils kyrka som själva konserten är. Mm. Och sen på söndag så är det familjegudstjänst i Axbergs kyrka och då även höstmarknad.
Ja.
Och sen är det hoppborg och ponneridning och grill och allt möjligt och våfflor och knallar och grejer, så det blir kul.
Mm.
Det håller på till 14:30. Så länge kan man vara där.
Mm.
Mm. Ja.
Sa du att det var familjegudstjänst också?
Ja, familjegudstjänst klockan 11.
Sa du att jag kommer?
Nej, det sa jag inte. Thomas kommer då, så då är vi alla glada att gå dit.
Ja.
Mm. Ja, har jag missat något?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Nej.
Bra. Tack Pernilla igen för att du kom med det här avsnittet. Kanske blir
jag fick vara med. Gånger. Ja, vem vet.
Vi kanske kan köra varje gång. Vi tre.
Ja, det var just en fråga inför hela eten. Ja, vad ska man svara på den? Det tycker jag var väldigt oetiskt.
Ja, vi håller det uppe till
det. Vi håller det uppe, ja.
Mm. Vi får se.
Vi tar kommunikationen här.
Ja, precis. Precis. Ja.
Men ni hittar oss som vanligt på axberg.podomatic.com. Eller i andra poddappar.
Mm.
Och då hörs vi igen om en vecka.
Ja.
Och ni har det så bra så länge.
Hej då.
Hej hej.